Nåd være med dere, og frid fra Gud, vår Fader, og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotekst er samme tekst som den gammeltestamentlige teksten. Det er fra 1. Mosebokens 28. kapittel, fra den 10. versen. Jakob lämnade Beersheba och begav sig mot Haran. Han kom till en plats där han måste stanna över natten eftersom solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och la sig att sova. Då hade han en dröm. Han såg en stege rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod ovanför den och sa: Jag är Herren, din far Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma ska bli som stoftet på jorden och du ska utbreda dig åt väster och öster, norr och söder. Genom dig och din avkomma ska jordens alla släkten bli välsignade. Och se, jag är med dig och ska bevara dig vart du än går. Och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig förrän jag har gjort vad jag lovat dig. När Jakob vaknade upp ur sömnen sa han: Herren är verkligen på denna plats och jag visste det inte. Han greps av fruktan och sa: Hur helig är inte denna plats? Det måste vara Guds boning. Här är himlens port. Tidigt på morgonen steg Jakob upp. Och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod och hällde olja över den. Och han kallade platsen Betel. Tidigare hette denna plats Luz. Jakob gav ett löfte och sa: Om Gud är med mig och bevarar mig på denna resa som jag gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid, då ska Herren vara min Gud. Och stenen som jag har rest till en stod ska bli ett Guds hus. Och av allt som du ger mig ska jag ge dig tionde. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Att bryta upp. Att lämna sitt hem. Att bege sig till en annan plats. Till ett nytt hem. Det kan vara spännande, men också läskigt. Det kan kännas läskigt att lämna sitt trygga hem bakom sig och inte veta hur det kommer att bli när man kommer fram till den nya platsen. Det är en sån situation som vi finner Jakob i dagens text. Jakob, han var på väg från Beersheba till Haran. Varför gjorde han den här resan? Det var för att hans pappa Isak hade sagt till honom att göra det. Han sa: Du ska inte ta någon av Kanans döttrar till hustru. Bryt upp och bege dig till Paddan Aram, till din morfar Betuels hus. Ta dig en hustru därifrån, någon av döttrarna till din morbror Laban. Gud den allsmäktige ska välsigna dig och göra dig fruktsam och föröka dig så att du blir många folk. Han ska ge Abrahams välsignelse åt dig och dina efterkommande. Så att du får inta det land som Gud gav åt Abraham. Det land där du nu bor som främling. Men en annan viktig anledning till att Jakob reste iväg var för att han måste fly från sin bror Esau. Som ville hämnas på honom efter att han hade lurat deras pappa Isak till att välsigna honom istället för Esau. Texten, den säger inget om vilka tankar som gick igenom Jakobs huvud eller om hur han mådde, utan det kan vi bara föreställa oss. Men tänk att vara på flykt från sin bror. Och tänk att vara på en lång resa till en okänd plats och samtidigt inte veta om man har en trygg plats att återvända till. Och tänk att inte ha ett tak eller ett tält över huvudet eller en kudde under huvudet, utan bara en hård sten att vila huvudet på. Förmodligen var nog Jakob både orolig och rädd och vilsen och trött. Därför kom Gud till Jakob i en dröm, bland annat för att trösta och lugna honom med sina trösterika löften. Han sa, och se, jag är med dig och ska bevara dig vart du än går. Och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig förrän jag har gjort vad jag lovat dig. Jakob, han hade ju en väldigt spännande dröm. Det står att han såg en stege rest på jorden och att den nådde ända upp till himlen och att Guds änglar steg upp och ner på den där stegen. Jakobs dröm lär oss något om Guds änglar. Den lär oss att änglarna de sitter inte sysslolösa uppe i himlen och tar det lugnt. Nej, änglarna, de är Guds tjänare. De är ständigt aktiva och verksamma och alltid beredda att utföra det som Gud vill att de ska göra. Det här blir tydligt i Jakobs dröm. De stiger upp och ner hela tiden. Och det här visar också att Gud, han har inte dragit sig bort ifrån sin skapelse efter att han skapade jorden. Nej, han bryr sig om oss. Och det gör han genom att skicka änglarna till oss för att hjälpa oss. I Hebreerbrevet står det, är inte änglarna andar i Guds tjänst, utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen? Och i Saltaren 91 så läser vi, inget ont ska drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda, för han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Just det här bibelstället från Saltaren 91, det var ett bibelställe som djävulen försökte förvränga för att fresta Jesus till att hoppa ner från Jerusalems tempelmur. Det här med att han ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Just det använde djävulen för att försöka fresta Jesus. Men då svarade Jesus, du ska inte fresta Herren, din Gud. Trots att Guds änglar alltid står beredda att hjälpa oss, så betyder ju inte det att vi får vara dumdristiga och utsätta oss för onödig fara med tanken att änglarna kommer ju oavsett att hjälpa mig och rädda mig. Så ska man inte tänka. Man ska inte vara dumdristig. Däremot så kan vi ibland få höra människor berätta om hur de har varit med om olyckshändelser och hur de på ett obegripligt sätt har överlevt med mindre skador än vad som borde vara rimligt. Eller att de överhuvudtaget har överlevt olyckan. Eller så kanske någon av er själva har upplevt något sånt. Och då är det vanligt att utbrista, jag hade änglavakt. Det där har nog mer utvecklats till ett talesätt än något som folk faktiskt tror på. Det är att man kan ha änglavakt. Men från Bibelns perspektiv så kan vi ju faktiskt säga att det verkligen finns något sånt som änglavakt. Alltså när det är svårt att på ett annat sätt förklara varför man överlevde en sån svår olyckshändelse. Ja, vi kan faktiskt finna mycket tröst i sådana upplevelser och berättelser när vi hör om dem. De visar att änglarna ständigt är aktiva och verksamma med att förhindra skada och dödsfall. Guds änglar, de står i kontrast till djävulens änglar. Så det finns ju goda änglar och onda änglar. Jesus sa att djävulen är en mördare och har varit en mördare från början. Djävulen vill alltså inget annat än att skada och döda människor, både deras kroppar och själar. Och djävulens änglar, som också kallas de onda andarna och de kallas också demonerna, djävulens änglar, de är hans tjänare och är med andra ord också mördare. Det här kan vi se i vissa bibelberättelser, till exempel i evangelierna, om människor som är besatta av onda andar. Till exempel kan vi läsa i Markus evangeliet 9 om en pojke som var besatt av en ond ande som kastade pojken i eld och i vatten för att försöka ta livet av honom. Den onda anden som fanns inuti pojken var alltså ute efter pojkens liv. Men vi behöver ändå inte vara rädda. För Gud har väldigt många änglar i sin tjänst och som står på vår sida. Ja, de är fler. Det här är något som blir tydligt särskilt i berättelsen om Elisha och hans tjänare som blev omringade av arameerna. Vi kan ju ta och läsa några verser från andra kungabokens 6:e kapitel. Där står det om Elisha och hans tjänare när de blev omringade. Det står: när gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, se, då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sa till gudsmannen: o, min herre, vad ska vi tas till? Han svarade: var inte rädd. Det som är med oss är fler än det som är med dem. Och Elisha bad: herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisha. Vilka trösterika ord som Elisha kunde dela med sin tjänare. De som är med oss är fler än det som är med dem. Och det här är en sanning som vi också kan hämta tröst ifrån i våra liv. När vi känner oss ensamma eller när vi står inför fara, så kan vi komma ihåg att Guds änglar är väldigt, väldigt många. Och att de alltid står i vår tjänst med att bevara och skydda oss. Det har de fått i befallning från Gud att göra. Jesus, han uttryckte också en gång något om hur många änglar som finns. Det var i Getsemane och då sa han till lärjungen Petrus. Då sa han: eller tror du inte att jag kan be min far att han genast sänder mig mer än 12 legioner änglar? Och hur många är det då? Jo, en legion motsvarade cirka 6000 man. Så 12 legioner blir alltså mer än 72000 änglar. Men nu säger ju inte Jesus egentligen något om hur många änglar som finns totalt. Han säger bara hur många Gud skulle kunna sända till honom vid det här tillfället. Och ännu fler. Så det finns goda skäl att tro att Gud har många, många fler änglar än 12 legioner änglar. Som om inte det var nog. Det finns ett samband mellan dagens gammaltestamentliga text och dagens evangelietext. För Jesus, han säger något i dagens evangelietext som påminner om Jakobs dröm. Han säger: ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Det här sa han till sina lärjungar Filippus och Nathanael. Frågan är ju då när lärjungarna skulle få se det här hända som Jesus lovar här. Att himlen skulle öppnas och att Guds änglar skulle stiga upp och stiga ner över Jesus. Den mest sannolika tolkningen av det här är att Jesus syftade på den yttersta dagen. Det finns ett annat bibelställe som stödjer den här tolkningen och det är när Jesus sa så här: när människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och en annan gång hade Jesus sagt att änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga. Så då ser vi alltså att änglarna, de ska få en central roll på den yttersta dagen tillsammans med Jesus. Och även då ska änglarna vara ständigt aktiva och verksamma. I Jakobs dröm fanns det en stege från jorden upp till Gud i himlen. Och änglarna, de steg upp och ner för stegen. Det här visar att änglarna, de har fri åtkomst till både jorden och himlen. Till skillnad för oss människor. Vi är här nere på jorden. För oss gäller frågan: hur ska vi ta oss upp till himlen? Hur ska vi klara av att klättra upp för stegen? Det enkla svaret är: det kan vi inte. Det klarar vi inte av själva. Och på den här punkten är ju den kristna religionen helt unik. Kristendomen är väldigt tydlig med att påpeka att vi människor inte klarar av att göra det som krävs inför Gud. Att klättra upp för stegen. Lagen lär oss att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Alltså det som krävs för att bestå inför honom. Och att hela världen står skyldig inför Gud. Och därför heter det i Saltaren, om du Herre tillräknar syndar, Herre, vem kan då bestå? Ja, vem kan då bestå? Ingen. Men frågan är, tillräknar Gud våra synder? Nej, Paulus skriver i andra Korintierbrevet, han tillräknar inte människorna deras överträdelser. Och det har han just också förklarat. Han har skrivit, Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Så Jesus är ju medlaren som är mellan oss och Gud. Och försonat oss med Gud. Istället för att vi skulle klättra upp för stegen till Gud i himlen genom att prestera så många goda gärningar som möjligt och så få onda gärningar som möjligt, så kom Gud själv ner till oss på jorden och försonade oss med sig själv i Kristus. Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen, säger Jesus. Han talar som sagt om den yttersta dagen. Men det här visar också betydelsen av det som Jesus har gjort. Änglarna stiger upp och ner över Jesus. Han som kom till världen för att försona oss med Gud. Som en medlare. Och Jesus sa också, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Jag är vägen, säger han. Han skulle också kunna ha sagt, jag är stegen. För han är verkligen vår stege upp till Gud i himlen. Ja, han är anledningen till att det finns ett sätt för oss att komma till Gud. Att komma till Fadern. Och han är anledningen till att änglarna på den yttersta dagen ska komma och hämta oss. Så att vi får vara med Gud för evigt. Efter att Jakob hade vaknat från drömmen så var han helt häpen över det som han hade fått höra och se i drömmen. Så då började han prata med sig själv och tänka högt. Då sa han, hur helig är inte denna plats? Det måste vara Guds boning. Här är himlens port. Gud själv hade inte sagt att just den platsen var Guds boning eller himlens port, utan det var Jakob själv som tänkte det. Hur som helst så var det inte fel av Jakob att tycka att platsen var väldigt speciell, eftersom Gud hade uppenbarat sig för honom där. Men när israeliterna senare skulle bygga sitt tempel, så skulle det inte byggas just där i Betel, utan det skulle byggas i Jerusalem, som ligger cirka 2 mil söder om Betel. Många år senare så hade Jesus ett samtal med en kvinna vid en brunn i Samarien. Då ville den här kvinnan börja diskutera var man ska tillbe Gud någonstans. Är det på det här berget? Det var ett annat berg hon pratade om. Men de hade den diskussionen då. Ska man tillbe på berget Gerizim eller ska man tillbe i templet i Jerusalem? Och då sa Jesus till henne, tro mig kvinna. Det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. I det nya förbundets tid så är vi inte bundna vid en särskild plats. Och det finns inga särskilda platser som är mer heliga än andra. Utan evangeliet, det ska ju spridas till alla människor på hela jorden, där de befinner sig. Och det har ju också redan skett. Den ska ju också fortsätta göras. Och det är ju eftersom Gud gav ju i befallning till människorna att de skulle sprida ut sig på hela jorden. När Gud skapade människorna så fick de ju i befallning att föröka sig, att sprida ut sig. Och då måste ju också evangeliet komma till människorna när de har spritt ut sig. Och här ser vi Guds omsorg om oss. Vi behöver inte göra en lång, besvärlig pilgrimsresa för att komma till en speciell plats, till Gud. Utan Gud vill komma till oss där vi är. Och det här är ju också i harmoni med själva budskapet i evangeliet. Det är inte vi som kommer till Gud genom våra prestationer och gärningar. Utan istället så kommer Gud till oss i Kristus. Men av praktiska skäl så är det ju förstås bra att ha en kyrka eller en församlingslokal. Eller ett hem. Så att vi kan samlas för att fira gudstjänster. Och det behöver inte vara fel att tycka väldigt mycket om en särskild plats, församlingslokalen. Som Jakob tyckte väldigt mycket om den där platsen i Betel, där Gud hade uppenbarat sig för honom. Inget fel med det, att tycka om en plats. Däremot så blir det fel om man börjar inbilla sig att det här är det mer sannolikt att Gud kommer att uppenbara sig för oss och tala till oss genom sitt ord. Nej, för det kan ju ske på alla möjliga platser. Jesus har ju lovat oss att där två eller tre är församlade i hans namn, där är han mitt ibland oss. Och det gäller oavsett var vi samlas. Gud, han gav ett annat löfte också till Jakob. Han sa: genom dig och din avkomma ska jordens alla släkten bli välsignade. Och det låter ju bekant. För det här är ju en upprepning av det löfte som Gud hade gett till hans farfar Abraham. Till Abraham hade han sagt: i dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Så det är ju en upprepning. Han kommer med samma löfte. Och det här löftet har ju gått i uppfyllelse. Alla släkten har blivit välsignade genom Abrahams och Jakobs avkomma. Jesus från Nazaret, som levde och dog för alla folk, för alla släkten. Alla folk blir också välsignade när evangeliet fortsätter att predikas och delas och spridas bland alla folk. Det är framförallt det som är välsignelsen, frälsningen och att evangeliet får komma till alla folk. Paulus, han skriver i Galaterbrevet: därför ska ni veta att det som har tron, det är Abrahams barn. Tron i Gamla testamentet och tron i Nya testamentet är identisk. För vi har samma objekt för vår tro. Vi tror på samma person. Det troende i Gamla testamentets tid, de trodde på den Messias som skulle komma. Och vi i Nya testamentets tid som tror, vi tror på den Kristus som har kommit och frälst världen. Så trons objekt är Jesus. Den enda skillnaden är att de väntade på att frälsningen skulle äga rum, medan vi inte väntar på frälsningen längre. Det enda vi väntar på nu, det är den yttersta dagen, när vi ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Och så ska vi få vara med Gud och hans son för evigt. Amen. Låt oss be. Kära Gud, tack för att du skyddar oss och bevarar oss genom änglarna, dina tjänare. Vi ber framförallt att du ska bevara oss i tron på din son Jesus Kristus, den utlovade Messias som har kommit till världen för att frälsa oss från våra synder. Amen.